Förfalskaren av Rune Olausson, inläst av Mitcho Batalov för Saga. Första delen. 1. Ett ord på gatan. Han tyckte inte att det var något fel med Kairo. Allting var precis så gammalt och modernt som de hade sagt på resebyrån att det skulle vara. Svarta Mercedes med blåa mörkläggningslyktor trängde sig förbi trasklädda kvinnor som låg och ammade i backen upp till Alabastermoskén där bönna aldrig slutade att eka. Och överallt såg han banderoller och affischer som på arabiska, ryska och engelska talade om det arbetande folkets makt. De som ingen makt ägde var tillräckligt många för att hålla totospelet igång på eftermiddagen ute på Gezira Racing Club där hästarna var vackra. Restaurangmaten mjölig och luften intensivt stillastående av förvirrade egyptiska säkerhetsfunderingar. Och vad slags nöje engelsmännen egentligen hade fått ut av såna här gigantiskt opersonliga klubbar. Han bodde på Semiramis i ett hörnrum mot Nilen. Våningskyparen såg ut som en brittisk oppositionsledare och betjänterna i hissen och hallen var de första människor han mött som verkade otroligt lyckliga varje dag. De kunde säga god morgon och verkligen mena det. Han aktade sig dock mycket noga för att dra några slutsatser av den iakttagelsen. Han drog överhuvudtaget aldrig några slutsatser och det var bland annat därför som han nu var i Kairo. Han hade varit där i 8 dagar och egentlig mening inte talat med någon förrän i förrgår. Då hade det kommit fram en amerikan till honom i hotellbaren och börjat kommentera dagens kapplöpningar. Och sent sagt något ointressant om film i allmänhet och efter det föreslaget att de skulle kila tvärs över gatan till Shepherds källarklubb och se på magdansen. De gjorde det. Och hela tiden som en blek men stor och mycket rörlig kvinna undvek att klä av sig trots att hon själv tycktes inbilla sig att hon var oblygt naken. Försökte amerikanen få igång en diskussion om byråkrati och stämpelkrångel. Men det lyckades han inte med. Kvällen efter uppenbarade sig en ryss i Semiramis-baren och genomförde nästan samma program som amerikanen. Han började tala om pengar, lotteri och speljävelen. Och upprepade sig själv ett par gånger när han citerade landsmän som skrivit om vänskap, pennans makt och lyckan av att kunna göra en bestående insats i samhället. Sen bjöd de på vodka och kufta ombord på Omar Al-Khayyam. Vodkan var ljummen, kuftan god som hamburgare för miljonärer och ryssen förtjusande förvirrat pratsjuk. Han tycktes ibland komma ihåg att han hade något som han måste säga. Men eftersom han tydligen inte kunde säga det rätt ut så glömde han obönhörligen bort vad det var varje gång han associationsvägen försökte komma fram till det. Och någon annan metod hade han inte lärt sig, så ingenting av vikt blev alltså sagt. Hans engelska var nästan tråkigt felfri, vilket han tycktes inse själv. Och ett sista försök att rädda kvällen rent nöjesmässigt ställde han sig och gungade kraftigt på landgången i hopp om att Omar Al-Khayyam skulle börja rulla och en del gäster blev häftigt sjösjuka. Men båten rörde sig inte och han trampade snett och skrek av lite smärta och stor ilska och en vaktmästare kom ut och sa något på ryska till honom vilket fick honom att bli tvärtyst. I taxin tillbaka till Semiramis gjorde ryssen 2 loja försök att få igång samtal. Det som aktier och dels som resecheckar. Men det gick inte. Nästa kväll såg han att ryssen och amerikanen satt tillsammans i hotellbaren. Så han gick inte dit utan smög sig förbi och promenerade ut till höger på Al-Tahrir och gick visslande genom den lilla dammiga parken fram till kaféet som han varit på ett par gånger redan. Han drack sitt kaffe och för första gången på länge kände sig behagligt ensam. Men när han gick från sitt bord tänkte han på amerikanen och ryssen som satt tillsammans. Och då försvann den behagliga känslan och han blev irriterad. Men inte nervös. Han gick förbi Hilton ner på Maspiro och tittade på vattnet utan att tänka någonting. När han vände sig om för att gå tillbaka till hotellet stannade en bil in till honom och 2 män klev ur och tog tag i hans arm.